Det här är Lili Marlén, en av de mest populära sångerna under andra världskriget som härjade i början av 1940-talet. Så populär att Lalle Andersen förbjöds att sjunga den av Tysklands propagandaminister Goebbels. Men hon löste det på sitt sätt. Hon själv stod tyst på scenen medan publiken sjöng sången. Kriget fanns på nära håll i början av 1940-talet. Och även om Sverige stod utanför kriget så kändes det av. Många kallades in i beredskap och det var ransoneringar på massor av varor. 1948 när brödransoneringen upphävdes och man slapp ransoneringskort på bröd, då gjorde Lennart Hyland den här radiointervjun.
Så ni tror att för er del kommer ni att konsumera mera bröd nu när det blir fritt?
Absolut.
Är det samma uppfattning på andra sidan disken?
Det tror jag säkert att kunderna kommer att köpa, om inte mer. Flera familjer som jag har här som inte räcker till. De kommer bli så glada att det blir fritt.
Och affärsinnehaverskan själv då?
Ja, jag är så glad om jag slipper klippa så.
Har det varit mycket extra arbete?
Ja, då. Från morgon till kväll. Och skriva upp kuponger ibland. Ibland har de inte haft. Det beskräckliga kupongerna kunderna sa.
Det var tuffa tider i början på 1940-talet. Det var ransoneringar och sparsamhet som gällde. Lönerna för de flesta räckte inte långt och få åkte på semester. Men Furuviksparken fanns i Gävles närhet och för många Gävlebarn och Furuviksbarn så blev Furuviksparken ett slags sommarkollo där de inte bara fick rida och bada utan också uppträda.
Anders, du får inte gå till bäcken. Du kan trilla in.
Johan Jansson och hans svägerska Agnes Jansson, de startade ju Furuviksbarna. Agnes var mycket musikalisk och spelade piano och ackompanjerade och repeterade oss när vi skulle antingen dansa eller träna in sånger.
Säger Kit Alm, Furuviksbarn vid den här tiden i början på 40-talet.
Så sprang han hem till mamma. Anders! Han var nu i bäcken. Har du trillat i? Jag var i bäcken.
Johan Jansson, Furuviksparkens trädgårdsmästare, startade Furuviksbarnen. Och till hjälp hade han bland annat sin svägerska Agnes Jansson. Hon hade varit stumfilmspianist och det hade förresten hennes pappa också varit före henne. Agnes dotter Iris som bor i Forsbacka utanför Gävle berättar att hennes mamma skrev meloditexter på allt hon kom över, påsar och papperslappar. Hon skrev texter till jubileer och till födelsedagar, men framför allt så skrev hon texter till Furuviksbarnens sånger, ofta på kända melodier. Det är Agnes dotter Marianne som sjunger till Agnes pianoackompanjemang på den här inspelningen som är gjord av Anders Nyberg som var tekniker i parken.
Anders var genombredd, pratt, pratt, pratt. Anders är mycket datt, 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 datt. Uffa, det var mått i bäcken.
Johan Jansson blev alla barns farbror Johan. Och hans svägerska blev alla barns faster Agnes.
Jo, det blev ju så. Det var faster Agnes och det var farbror Johan och farbror Bodd då. Så att det blev ju så bara. Och de tog hand om alla. Var det någon som hade gjort illa sig eller var det någonting som var så alltid där? Farbror Johan eller faster Agnes var där och tog hand om oss. Ja, det var härligt faktiskt.
Säger Laila Söderberg Nygren. Och Gunilla Riva som också var Furuviksbarn. Senare blev hon erkänd fotomodell både i New York och Paris. Hon är i Gävlebo igen nu. Och säger så här om sin tid som Furuviksbarn på 40-talet.
Jag tror att det gav en trygghet som kanske inte fanns i världen eller i Gävle. För det färgades naturligtvis av sig även i Sverige utav vad som pågick nere i Europa. Jag tror att det gav en trygghet som en familj på något sätt. Det krävdes, men även att man fick tillbaka väldigt mycket. Ja, visa att man kunde sjunga och dansa och göra lite annat. Jag både dansade ju och hängde trapets upp och ner och gick på lina. Jag menar, man kunde så mycket och det var hemskt roligt. Idag är det ju något helt annat.
I den första sändningen, mina damer och herrar, i den allra första sändningen vi gjorde här i sommar, där förekom Furuviksbarnen. Och några av dem här har vi här i dag också. Och jag tror att jag ska be den allra minsta lilla flickan komma fram. Du ska komma fram först och så ska du tala om här i den här tratten vad du heter för någonting.
Elisabeth Hegert.
Elisabeth Hegert heter du. Hur gammal är du då?
7 år.
7 år. Hur länge har du varit med i Furuviksbarnen?
1 år snart.
Ja, vad sjunger du för någonting här borta på scenen?
En kaninvisa.
En kaninvisa.
Säg, har ni sett att jag ska vara en liten vit kanin? Päls och röda ögon har jag blott i fantasin. Ett sidenband om halsen har jag. Är det inte sött?
En kaninvisa. Det sjöng Gunilla Riva också när hon var Furuviksbarn. Och hon kommer ihåg den än, fast det är mer än 60 år sedan hon uppträdde med den.
Har ni sett någon kanin gladare än jag? Fast jag bara har sågspån i min knopp. Gör jag när jag vill stora hopp.
Och så var ni ute på turné, säger du. Hur var det?
Ja, det var spännande när man första gången fick åka till Liseberg, kom jag ihåg. Så vi åkte runt lite här och var. Jag minns inte exakt platserna, men jag minns Göteborg. För det var ju ganska långt från Gävle när man var 5-6 år. Och då uppträdde Furuviksbarnen där på Liseberg.
Så ni var berömda i hela Sverige?
Jajamensan, vi var ganska berömda. Och det är väl många som är över 50 som kommer ihåg det här.
Men ni var alltså riktigt, riktigt bra. Och det här var ju ändå vanliga barn från Gävle.
Ja, men kan du tänka dig att vi var proffs på något vis ändå, de flesta. Vad duktiga ungar. Jag vet inte om det hade att göra med situationen med krig och att det var ju krig under den här tiden. Men ungarna var ju duktiga allihopa. Tänk de som red på häst och dressyr och jag menar Lasse Nygren var ju inte gammal. Och dresserade hästar i manegen. Det var ju fantastiska prestationer egentligen. Och Leif och jag var inte dumma heller. Vi sjöng ju ganska bra. Men det var ju många som var duktiga. Herregud.
Leif Eriksson var publikfavorit under många år på Furuviksscenen. Så här berättar Kitt Alm.
Ja, det är en rolig historia med Leif Eriksson. Han var nog bara 2,5 år när farbror Johan fick tag på honom. Föräldrarna satt och tittade i publiken. Och Leif, han hade larvat sig upp bakom scenen. Och han hoppade på stenar bakom scenen. Och farbror Johan upptäckte plötsligt honom. Och så började han språka med honom. Och så frågade han vad han hette. Jo, han hette Leif. Och så sa han, ja, tycker du att det är trevligt här i parken? Jo, det tyckte han ju. Och så sa han, kan du sjunga? Ja, sa Leif. Visst kan jag det. Ja, men kan du inte komma med då så får du sjunga. Och så tog farbror Johan Leif i handen. Och så gick de ner på scenen och så sa han, här är det en liten pojke som heter Leif. Och han har lovat att sjunga 5 smutsiga små fingrar. Och det gjorde han alltså. Och han blev ju publikens kelgris. Han hade lockigt hår. Han var klädd i sammetskolt. Med mörkblå byxor och en ljusblå blus. Och han var ju jättegullig. Och sen visade det sig att året efter, då kunde han deklamera Frödings ett bergtroll. Alltså han var ju otroligt begåvad, den här lilla pojken. Och de hittade en partner till honom, en flicka som hette Britt-Marie Sköldebrandt. Och hon såg ut som Shirley Temple, med ljusa lockar och väldigt söt var hon. Och så småningom så växte Britt-Marie honom över huvudet. Hon växte fort och Leif växte sakta. Och sen kom ju Gunilla Riva in så småningom, som på hans partner. Och det blev ju verkligen ett otroligt slitsamt par.
Hur stor publik kunde ni ha då?
Det var fullt jämnt. Det var fullt jämnt.
Jo, här ska jag visa dig. Det här är när vi var på Liseberg. Det är mycket publik har.
I nästa avsnitt får du möta flera Furviksbarn och höra om sömmerskan som sydde tusentals dräkter till barnföreställningarna.